Hjärtligt välkomna ska ni vara till Villapodden och ett silly season-avsnitt som spelas in nu när vårsolen skiner som starkast och bandy överlag känns rätt avlägset. Eller vad tycker du, David?
Absolut. Ändå känns det mer angeläget än exempelvis hockey-VM och Eurovision Song Contest, tycker jag personligen då. Men
det skulle kunna ha med lite personliga preferenser där kanske så som spelar in.
Möjligen. Möjligen.
Eventuellt. Men ja, det är ändå bandy vi ska försöka prata om, och framförallt då silly season här nu. Och nu i år, som vi precis konstaterade innan vi kickade igång, vi är faktiskt tidiga i år. I fjol spelades här avsnittet in i slutet av maj, men nu är vi i mitten, vi rör oss i rätt riktning här.
Ja, jo, men ändå har det ju trots allt varit någon sorts unsilly season på något vis. Det har ju varit ganska händelsefattigt ganska länge, ända tills det brakade lös då. Men då var det inte Villa som stod för braket direkt, men... Nej. Den har inte varit så jättesillig.
Nej, jag är benägen att hålla med. Och just vad gäller den senaste veckans bomber där som har briserat, det får vi väl anledning att återkomma lite senare, tänkte jag här. Men jag kan hålla med dig, det har varit väldigt stiltje. Men lite har ju ändå hänt, och det är ju tur det, för då har vi kanske någonting att prata om här idag nu när vi ska försöka få någonting på inspelaren här. Och då är frågan, vi pratar silly season, men ska vi vara lite bakåtsträvare på något sätt och ändå summera ihop, bara väldigt kortfattat, lite säsongen som har gått? Och jag tänkte vi pratar om det innan här, vi ska inte göra någon större analys av det, men det har ändå gått typ 2 månader här nu då sedan SM-finalen spelades. Vad har känslorna varit de här 2 månaderna egentligen?
Alltså jag kopplade bort rätt så fort, kände jag. Mer än vad jag någonsin har gjort egentligen. Orkar liksom inte engagera mig i Twitterflödet angående bandy riktigt heller. Så. Jag känner att jag har verkligen distanserat mig lite grann. Mest för att jag tror att jag vill undvika smärtan helt enkelt. Igår var jag faktiskt över hos en granne och snackade en liten stund. Och 10 minuter in i samtalet så får han för sig att säga att ja, det var ju tråkigt där på bandyfinalen. Och då kände jag att det gjorde fortfarande ont faktiskt.
Det finns en viss baksida utav att profilera sig i omgängeskretsen med att man är bandyintresserad, för folk har ju en tendens till att komma ihåg det för att det är så pass unikt ändå. Och särskilt om man inför finalen är väldigt frekvent med att prata upp hela det här, att man ska på final i helgen och hur mycket man ser fram emot det. Den måndagen kommer man ju inte undan, för då har ju ändå folk koll på hur det har gått. Och varenda person på jobbet ska fråga en hur man såg på lördagen där och så. Jag kunde inte fly undan det snacket riktigt.
Nej.
Du verkar ändå ha klarat dig här i någon månad.
Ja, jo, precis. Jag gjorde i och för sig en ganska avancerad undanmanöver dagen efter.
Ja, det får man säga ändå.
Ja.
Snacka om att föra samtalet till någonting helt annat och flytta fokus.
Ja, ja, vi behöver absolut inte fördjupa oss i det och vidare. Men...
Ja, nej, jag menade inte här och nu att du försökte leda bort att vi skulle byta samtal
sen. Ja, då.
Men då var det en väldigt effektiv taktik.
Verkligen. Ja.
Insåg precis, vad var det du gjorde, David, bara så vi får det
till protokollet. Jag friade till min sambo. Hon sa ja också, så det var ju skönt. Men nu lämnar vi det. Hur har du haft det? Liksom, hur har du mått?
Nej, men som sagt, jag hade den första veckan efter där som jag var tvungen att förklara mig, höll jag på att säga. Jag kom inte undan det. Men sen dess så har det varit väldigt stilt ju. Jag vet inte riktigt. Jag blev i affekt på bussen hem, så kan jag blivit någon mindre. Jag har försökt till rättshaverist och mejlat Globe Arenas och krävt pengarna tillbaka för att jag inte fick se hela matchen. Jag författade något argt mejl där och sa att ja, men jag har betalat för 90 minuter plus tilläggstid och jag fick inte det, och då vill jag pengarna tillbaka. Och sen så kan det ha gått vidare till någon annan arrangör, och då fick jag skicka, jag var ju tvungen att löpa linan ut här nu, även efter när jag hade lugnat ner mig. Så det slutade med att jag fick skicka det vidare med en lång mailkonversation till bandyförbundet, och där har jag inte hört någonting nu på 2 månader. Så nu har jag släppt det lite. Det känns inte lika angeläget.
Jag tycker helt klart att det är a legit complaint faktiskt.
Som sagt, så det var mitt sätt att hantera frustrationen. Men sen så har det likt hela det här klagomålet då bara runnit ut i sanden och inte grubblat särskilt mycket faktiskt. Väldigt lite bandy överlag.
Mm. Ja, men det är ungefär samma här faktiskt.
Ja, men då känns det ju lägligt.
Och det fanns ju som sagt inte så mycket, det hände ju inte så mycket i silly season heller som gjorde att man engagerade sig. Så det rann ju liksom ifrån en.
Ja, nej, inga direkt så här smaskiga rykten, väldigt lite husförsäljningar hit och dit när säsongen väl var klar och så.
Nej. Verkligen.
Vi sa att vi inte skulle vara så mycket bakåtsträvare, men i någon slags silly season-tänk så tänkte jag ändå att vi kommer att prata om det som har hänt i laget här nu efter säsongen, vilka som har lämnat och vilka som har kommit in. Men jag tänkte att vi ska ändå titta lite till i backspegeln och se tillbaka på de nyförvärvena vi hade inför säsongen och lite hur deras säsong i Villa har varit ändå. För det är ju en sak att sitta här och liksom spekulera i hur bra är de, hur väl kommer det att fungera. Vi kan ju försöka ha något perspektiv där vi faktiskt följer upp snacket vi hade inför säsongen lite kring nyförvärvena och bara ta dem spelare för spelare. Vad blev det egentligen utav det? Ska vi börja väldigt logiskt längst bak och den gode Jesper Timfors? Har vi haft den här diskussionen förut om Jesper? Jag bara får...
Det känns som att vi har det. Nej, men, jag tycker han började säsongen starkt, han avslutade säsongen starkt, och däremellan hade han, precis som hela laget, en svacka.
Jag tror när vi pratade om han i förra silly season-avsnittet när det precis var klart, så sa vi, vad vet vi om Jesper Timfors? Nej, inte så mycket förutom att han är stor. Och det var han.
Det var han. Han har inte krympt.
Nej, han har inte krympt. Så han levde upp till förväntningarna. Han skulle vara stor, och det var han. Nej, men som sagt, Jespers prestationer under säsong och hej och det har vi ändå diskuterat i tidigare avsnitt. Men en bra målvakt.
En bra målvakt. Inte topp 5 i elitserien kanske, men snudd på möjligen. Han kan vikariera på 5:e platsen kanske, men knappast botten 5 heller, vill jag säga.
Nej. Och en målvakt som också blir kvar, väldigt lite målvakter för Villas del den här silly season.
Det gillar jag på något sätt. Det känns skönt, det är en utsatt position.
Ja, du gillar ju kontinuitet rent generellt, vet jag, du vurmar för det, så att man ser inte, svårt att se någonting i en podd, men David sitter och myser här lite, det kan du intyga här. Ska vi hoppa fram ett snäpp, Tobias Backman nu, och fortsätta på temat, det här visste vi inte riktigt vad vi kunde förvänta oss utav.
Nej, han petade Malmqvist, fast vi var helt överens om att det kommer säkert bli så att Malmqvist spelar ändå till slut.
Ja, citat var, han får spela de första 5 omgångarna, sen så gör man lite förändringar och så är Malmen given resten av säsongen. Riktigt så blev det inte.
Nej, det blev inte så.
Och det fanns ju
Malmqvist utanför laget. Och det
med en anledning starkt också.
Ja, precis.
När de fick ihop försvarsspelet. Så att det var ju, Backman får ju säga, väldigt positiv överraskning.
Ja, verkligen.
Och förlängt kontrakt också, så vi har anledning att få se mer utav de kvaliteterna kommande säsonger också. Härligt.
Ja, men det är ännu mer kontinuitet. Jag bara älskar det.
Ja. Ska vi ta ytterligare en spelare som kom inför säsongen och som stannar framöver också då? Johan Esplund.
Ja.
Årets man. Mm. Var han då när han kom?
Ja.
Nu tog någon annan vid istället.
Ja. Årets pejk blev han nu. Nej, men jag vet inte. Det var väl i och för sig ganska väntat att han inte skulle dominera lika mycket i Villa som han gjorde i Västerås. Men han har ju blistrat till och varit riktigt, riktigt bra vissa matcher. Men sen samtidigt så har han ju varit osynlig, är han ju aldrig. Men han har ju inte... Men det är ju för att han har fått samsas om utrymmet med så pass många andra. Så att ja, tycker... Ja, helt klart godkänd, naturligtvis.
Ja, för jag tänkte säga det, om vi säger att Timfors levde upp till förväntningarna om att vara stor. Backman överträffar dem genom att vara riktigt bra när vi inte visste någonting. Esplund hade vi ändå förväntningar på. Jag menar, det, han kom som sagt som årets man, vi vet hans kvaliteter. Kan man säga att han har motsvarat förväntningarna? Har han överträffat dem eller därunder då rimligtvis blir det tredje alternativet?
Ja, nej, jag tycker väl att han har... Mina förväntningar har motsvarat definitivt. Jag hade, ja, det är klart, alltså som en, som sagt var, med tanke på den säsongen han gjorde i fjol i Västerås, så det är klart att man är ju van vid att se Esplund dominera hela tiden i princip, och det gjorde han ju inte, men jag var i alla fall förberedd på att det skulle bli så. Vi diskuterade ju inför säsongen vad som skulle kunna bli säsongens besvikelse, och jag vet att vi var båda inne på att Danne skulle kunna bli säsongens besvikelse för att han inte skulle få lika mycket plats som han normalt sett får. Och med facit i hand kan man ju säga att både Danne och Johan har varit säsongens besvikelse, för att ingen av dem har tagit lika mycket plats som de brukar. Men det beror ju på att de spelar i samma lag liksom. Och i samma lag som Jesper Eriksson. Och i samma lag som Davva. Och i samma lag som Martin Karlsson. Som ändå måste räknas som det stora utropstecknet totalt sett i år.
Ja, det finns ju bara 90 minuter och en boll. Och alla kan inte ha den hela tiden. Det är liksom fysiskt omöjligt. Så att det måste ju fördelas ut på något sätt. Och det är väl det vi har sett effekten utav här då.
Ja.
Men därmed sagt så tror jag tror ju att... Om man kan ha förhoppningar inför nästa säsong, så är ju de i så fall att de har hittat ett ännu bättre samarbete och just hittat en balans insemellan, och det här liksom rollfördelningen mellan exempelvis då Esplund och Danne.
Jag tror att du gör någonting väldigt viktigt på spåren, ja, när du säger så. Ja.
Så att jag tror ju så här, om vi kan säga att Esplund nådde upp till förväntningarna, men jag tror ju att han kan så, eller vi vet att han kan så mycket mer. Förhoppningsvis kan vi se det även i ett lag där han spelar tillsammans med Danne också. Det finns mer att hämta i alla fall.
Definitivt.
Och han gillar ju guld, och det är ju det han ska se till att ta hem någon gång här. Så att,
ja, just det.
Mm.
Men jag tänker på det här, det fjärde nyförvärvet som enligt Jonas Gustafsson förutspådde inför förra säsongen var det absolut bästa nyförvärvet.
Ja.
Magnus Myrén.
Då spekulerade vi inte ens i om han skulle spela eller inte.
Nej, det fanns inte på min världskarta faktiskt.
Nej, det var inte på tal. Men nej. Så blev det. Ja.
Och där tycker jag ju, och då baserar jag det enbart på hans roll som players manager. Att han motsvarade förväntningarna och mer därtill.
Mm.
Skulle jag säga. Som spelare. Ja, nej. Jag hade kanske hellre sett att Tim var frisk.
Ja, jo. Men höga toppar och djupa dalar är väl ungefär det. Det var väldigt högt och lågt med Myrén. Så var det ju.
Lite för lågt just i finalen, känner jag. Och det var väl kanske lite synd.
Men som players manager, absolut. Vi såg väl effekten av hans intåg rätt tydligt. Och det har vi pratat om i tidigare poddavsnitt också. Hur det nya Villa och det nya spelet har sett ut. Och det vore ju dumt att tro att Magnus Myrén inte har varit inblandad i det.
Nej.
Och det är ju det här vi ska bygga vidare på så vackert här nu.
Precis. Och det tror jag var extremt viktigt att han blir kvar.
Kontinuitet.
Ja.
Mm.
Exakt.
Ja.
Ja, det är som ljuv musik.
Ja, jag hör det. Jag hör det. Och jag ser det, som sagt. Ja, ska vi avsluta det segmentet?
Ja, vi får göra det.
Ja. Ska vi istället titta på det som har hänt lite mer i närtid här?
Mm-hmm.
Jag ger dig den stora förmånen att få välja i vilken ände vi börjar. Ska vi börja ut eller ska vi börja inänden?
Jag tycker vi börjar ut.
Mm, logiskt. Mm.
Ja.
Ska vi börja då med Lars Fall? Vi sa det att det var väldigt lite rykten om husköp och så efter säsongen. Ja. Men i slutet på säsongen, då fanns det ändå vissa. Och då var det just Lars Fall och Kåken i Uppsala.
Ja, precis.
Och han kändes förlorad redan under slutspelet.
Ja, vi visste ju om det.
Ja, jo.
Ja.
Och då känns man ju förlorad. Och är det också för den delen. Ja, absolut.
Ja. Ja.
Hur tungt är tappet utav Lars Fall?
Det är tungt, men definitivt inte lika tungt som det hade varit om han hade lämnat ett år tidigare. Och det säger jag därför att jag tycker på något vis att det som är Lars Falls spetskvaliteter, det vill säga hans flipp och hans passningsklubba, den har ju inte kommit till användning lika mycket den här säsongen på grund av att Villa har ändrat sitt spelsätt. De spelar inte lika mycket på flipp längre, utan de spelar ju ett possession-spel, och då Fall kan spela possession-spel också, så att det har han ju gjort alldeles utmärkt. Men det som var tanken med att han kom till Villa, det behovet finns ju inte riktigt längre på det sättet. Så därför tror jag inte att tappet av Fall behöver bli så extremt tungt som många andra tycks tro.
Nej, och inte så tungt som det skulle kunna ha varit, och som sagt hade han inte skrivit på det nya inför den här säsongen, för då hade det känts som ett riktigt tungt tapp. Då vi pratade om det, att all respekt åt Esplund, men det kanske viktigaste nyförvärvet var Falls nya kontrakt där, så. Men det, som du säger, så sett till hur vi har förändrat spelet, så känns det ju som att det blir inte lika kännbart som det skulle kunna ha varit. Sen så erbjuder det ju ett visst alternativ och möjligheten att variera sitt spel, men absolut, det känns inte lika tungt.
Nej. Sen så tror jag dessutom att, utan att gå in på allt för mycket detaljer där, men det finns ju fortfarande möjligheter att knyta till sig spelare. Och kanske någon som då ersätter Fall. Men om det, även om det inte skulle bli så har vi faktiskt en av landets absolut största talanger i Christian Elvegran. Och jag tror definitivt inte att han kommer göra bort sig om han får bli startman på den positionen. Och sen så finns det ju som sagt andra möjligheter också. Sätta Esplund där, Jesper Eriksson eller vem som helst, får jag säga.
Ja, för vem tror vi ändå fyller, givet att det inte kommer in någon mer här nu, utan att det är stängt helt enkelt. Är det Elvegran som blir första valet? Alltså det ska en försäsong avgöra och hej och hå, men så om vi står här nu i mitten på maj?
För mig så är han det. Absolut. Och det har också egentligen med kontinuitet att göra. Jag får lite klåda av att tänka mig Esplund på halven. Alltså att han har förvisso sagt att han tycker att det är den roligaste positionen. Men han säger jävligt mycket.
Ja.
Utan att tänka ibland.
Jag vet inte. Esplund ska inte ha kul. Han ska vara förbannad. Det är då han är som bäst. Så att han ska fan inte åka omkring där och mysa och ha roligt. Nej. Och jag minns när han spelade halv i förra sessionen när han var här.
Ja, nej, jag känner mig inte alls pigg på det, alltså.
Nej, jag vet inte om pumpen klarar det riktigt.
Pumpen?
Ja, det är hjärtat.
Jaha, okej.
Okay. Nej, inte Mattias, inte Vänersborgs nyförvärv där.
Nej, precis.
Nej, jag tänkte mer hjärtat, så.
Nu fattar jag.
Och lite indianare och hej och hå, så att nej.
Nej, vi skiter i det.
Mm.
Ja. Nej, för mig är det Elvegran först. Hur är det för dig?
Det är svårt att säga, för jag tycker som Esplund, som sagt, har jag svårt att se just nu i alla fall som det alternativet på högerhalven. Och jag vet inte, Jesper Eriksson har nämnts också, men samtidigt så känns det väldigt dumt att flytta honom från den positionen just nu där han bidrar så otroligt mycket. Bara för att han, även om han skulle vara den bäst lämpade kandidaten att kliva ner på halven utav alla alternativen vi har inom truppen, så är det fortfarande inte så att vill vi verkligen plocka bort han från mittfältspositionen. Nej, så känner inte jag i alla fall. Och då är vi ju någonstans i att det är Elvegran som finns att tillgå. Man kan säkert göra andra lösningar med, men nej, men det är väl han som ligger närmast till hans.
Ja, sammanfattningsvis igen, så kontinuitet. Jag hoppas att så få spelare som möjligt får byta position till nästa säsong.
Mm. Ska vi gå på andra spelartapp? Och då tänker jag på Mattias Bomben Johansson.
Nej, det är fortfarande, jag är fortfarande smått chockad över det klubbvalet. Ja.
Frillesås.
Då får mammas köttbullar vara bra jävla goda alltså.
Men de har ju en beachvolleyplan och grejer på gården och så, vet du. Det är ju hur gött som helst.
Ja.
Och spelande tränare och...
Kan man inte spela beachvolley vid De La Garde i gymnasiet nu för tiden?
Jo, det är nog fullt möjligt.
Ja.
Ja, men han lämnat har Bomben gjort i alla fall. Och oavsett synpunkter på vart han har valt att gå, hur mycket tomrum lämnar en sån spelare efter sig?
Inget som inte redan är fyllt.
Mm. Det kan vi nog vara eniga om så sett. Dock får jag säga att när man såg slutspelsmatcherna så började jag, för det, att han var potentiellt och på väg ut, det har ju liksom, det har ju legat nära till hans så att säga, med utgående kontrakt och hans roll i truppen och så. Men jag måste säga att han växte i mina ögon under slutspelet. Jag hade väl vett nog att uppskatta det jobb han gjorde från sin anfallsposition där i det defensiva och hur han jobbade och slet.
Absolut.
Och det hade ju inte känts konstigt om han hade fått ett nytt kontrakt heller för den delen.
Nej.
Nej.
Det hade funkat.
Mm. Kontinuitet. men lämnat har han gjort i alla fall. Och som du säger så har han ju fått ersättning. Fått ersättning. Ja, det har han väl fått också. Kanske. Ja, vem vet.
Han har blivit ersatt.
Men han har blivit ersatt, ja. Två gånger om också.
Ja, precis.
Så ska vi ta och glida över redan där?
Ja, vi glider in istället.
Ja, vi glider in. Så kan vi väl prata om de som har ersatt Bomben, helt enkelt. Ja. För det får man väl klassa både Axel Ekholm och, så vitt vi kan tolka det, även Kristoffer Norin som kommer kliva in i en offensiv roll där som anfallare, mittfältare, du vill väl få se.
Mm.
Men inte den där högerhalven som han var när han lämnade Villa i alla fall.
Nej, tydligen inte.
Nej. Ska vi starta på västkusten och Axel Ekholm?
Ja, det kan vi göra.
Fortsätter vi på det inslagna temat vad gäller nyförvärv från Kungälv och säger, ja, vad vet vi om dem? Och sen så sitter det och så blir det lite tyst. Eller vad har du för bild av Axel Ekholm egentligen?
Nej, men jag har ju noterat honom tidigare. Alltså när Villa har mött Kungälv. Det har jag absolut gjort. Och reagerat på att det finns talang i den pojken. Och jag menar, han var sista års junior nu och har ändå gjort 5 säsonger i elitserien. Mm. Så det säger väl någonting. Ett visst mått av talang måste han ju ha.
Det känns lite som en Mattias Johansson-kopia.
Tycker du?
Ja, men
jag tror ju att han är bättre med boll än vad Mattias är.
Ja.
Tror jag definitivt.
Ja, ja, men och även om man kollar på andra aspekter också, sånt som både vart han kommer ifrån, hur många elitseriesäsonger sett till ålder kommer gå in offensivt här.
Ja.
Men är han bättre med boll så absolut, inte mig emot.
Ja. Nej, men jag har funtat lite på det här och jämförelsen med Mäte. Den här, ja, finns ju två Mäte. Nu är det
tre till och med om du räknar in Temo Mäte som var i Kungälv tidigare och som nu gick till Sirius.
Okej.
Många håller koll på. Ja,
okej. Men annars var det
Thomas.
Nej, men den här, den som Edsbyn proklamerade som årets bandybomb.
Mm.
Jag bara så här slänger ut frågan i luften och inväntar ett svar från någon. Att vara junior i finska ligan och vinna då poängligan, som jag förstår att han gjorde det, i det lag som vinner mästerskapet, eller att spela i svenska elitserien i ett bottenlag och ändå göra 17 poäng, vilket är fallet med Axel Ekholm. liksom,
vad säger mest?
Vem av dem är egentligen att föredra?
Ja, ja, du skickade ut frågan för någon att svara på.
Ja, frågan... Det finns inte så många att adressera, om man säger så.
Nej, det får ju i ärligheten, jag får ju krypa till korset och erkänna att så mycket av Thomas Mäta har ju inte sett mer än något sådär klipp på någon finsk match på YouTube.
Det solomålet han gjorde i finalmatchen i Finland var ju för sig jättesnyggt.
Ja, absolut.
Så att det finns garanterat talang i den pojken också. Men jag menar på att så jävla stor skillnad mellan Axel Ekholm och Mäte ska det nog inte behöva vara egentligen. Jag noterade för övrigt, jag kollade statistiken från säsongen här och noterade att Axel Ekholm med 17 poäng, varav 13 mål, så är han ju till exempel bättre än vad Ville Altonen är i poängligan. Han är lika bra som Samuel Helavuori. Och han, 13 mål är för övrigt exakt lika många mål som Johan Esplund gjorde. Så, ja. Det är ju bara siffror och det är liksom de olika roller och hit och dit.
Men det känns som en intressant spelare, minst sagt. Ja. Sen så är det ju också så, det blir ju oerhört, om det var något svårt att sätta kanske fingret på vem kommer ta den här högerhalvspositionen, vem ska, alltså bristen på riktigt tydliga alternativ eller så här, solklara val, så blir det lite liknande diskussion, fast tvärtom håller jag på att säga i det där anfallet, att det finns väldigt många som skulle kunna spela där, men frågan är bara vem som får platsen att spela där in till Dava i anfallet. Eller hur vi nu väljer att formera det också då för den delen. Så att han kommer ju till en hyfsad konkurrenssituation en god Ekholm ändå.
Ja, definitivt. Det kommer han säkert bara bli bättre av.
Kan jag hoppas på det. För han får ju slåss med bland annat då återvändande Kristoffer Norin som vänder tillbaka. Från tiden i norr.
Ytterligare några poäng till tror jag i poängligan från honom. Ja, nej men alltså jag tycker ju liksom, jag tycker det är liksom helt okej värvning. Jag slår inga kullerbyttor, men jag gömmer inte ansiktet i händerna heller liksom, utan det känns som att ja, stabilt.
Och en Lidköpingspojk med, vet du.
Det är alltid trevligt. Ja,
gott i magen blir det så, va?
Ja, det känns mysigt. Framförallt för honom, tror jag.
Ja, det
slipper björnvarning på väg till träningarna och så. Ja.
När det väl blir träningar också.
Ja, exakt. Ja.
Man kan ju tycka att det inte borde vara ett problem där uppe, men de har ju haft svårt att få ihop träningar utifrån väderförhållanden där också.
Mm.
De bekymrarna får han ju inte riktigt lika mycket nu när han flyttar hem då i alla fall. Och jag är inne på samma linje som du är och är helt enig i din känsla kring att ja, det känns väl bra. Han kommer inte vara spets och han kommer inte vara ett sänke, utan han kommer vara en helt habil spelare i den här villatruppen.
Alltså, Villa är lika breda nästa säsong som de var den här säsongen.
Mm. Du, vi gled ju över där på spelare in, men vi glömde ju en, eller glömde, men vi sparade kanske en spelare till sist här.
Elias,
ja. Eller? Ja, jag tänkte spelaren ut och någon som avbryter elitsatsningen. Din gode vän där, Malmen.
Malmqvist, ja. Ja, det känns ju faktiskt jättetungt personligen för mig, men det är ju... Ja, det är ju som jag tror jag skrev på Twitter när det blev offentligt att om det hade blivit seger och SM-guld, så den första jag hade överfallit med kramar och hyllningsrop, det hade varit Johan, helt klart. Det beror ju i viss mån på att jag har gått i samma klass som honom hela låg- och mellanstadiet och liksom, ja, känner honom ganska, inte ganska väl nu längre ska jag inte påstå, men då gjorde jag det i alla fall. Så det är klart att man är ju färgad av det naturligtvis, men ja, och han var ju den som dröjde sig kvar sist av alla efter finalen också. Åkte runt och klappade klubban i handen och mot publiken och skakade på huvudet. Och han såg rent ut sagt förstörd ut. Det var tungt. Det var tråkigt. Ja, men väldigt förståeligt också.
Ja, men den perfekta klubbhjälten, höll jag på att säga. Eller vad ska man säga? Den perfekta supporterhjälten i den mån. Från stan, hjärta för klubben och sliter, kämpar, står i.
Och citatet, man kan ge 100% även om man inte spelar.
Ja.
Det är ju liksom... varenda tränare blir ju våt i byxorna av ett sånt uttalande.
Och ett citat med som passar in i hela bilden utav Johan Malmqvist också.
Ja.
Men samtidigt, lika tungt som det är att han slutar, lika förståeligt är det väl också att han gör det.
Ja, definitivt.
Det var som han själv kommenterade, han hade väl gjort någon sån här sammanställning på hur många timmar han hade lagt på hela säsongen. Och så satt i relation till hur många minuter han har spelat, och så insåg han att jag har lite svårt att motivera detta, och det kan man ju köpa
definitivt.
Men det är ju ändå det, att han får avsluta också på 200 matcher.
Ja,
det är exakt.
Det är punktligt.
Det hade ju varit snöpligt att hamna i en 199, utan att han får tippa över där och landa på 200, det gör ju ändå också att det känns mer okej på något sätt.
Ja. Det lär nog bli en fin liten hyllning i samband med hemmapremiären i höst här sen.
Det kan vi nog anta. Och Elias Gillgren kommer in.
Ja. Känner du honom eller?
Nej.
Hej.
Jag har inte gått i samma klass som Elias då.
Nej.
Det råkar ju...
Därmed är alltså Villapoddens förankring i spelartruppen obefintlig.
Ja, det tog slut där. Ja. Ah, vad synd att Malmö lämnade.
Ja, det var tråkigt.
Ja, nej, men Elias, spännande tycker jag på ett sätt. För att när man har sett och läst och hört sig för vad gäller juniorspelarna som sticker ut och är på väg upp från J18, J20 och så pratas det väldigt ofta om anfallare. Vi har sett Florén, Ludde Johansson, Broberg och Arvidsson här nu exempelvis. Väldigt få försvarare som har nämnts. Och på så sätt så känns det ju väldigt kul att man lyfter upp en egen produkt här från juniorverksamheten.
Som dessutom är finsk landslagsman.
Jajamän. Och det kopplar an, det här kopplar ju an till diskussionen vi hade i förra säsongens Silly Season-avsnitt, tror jag det var. När Sparris hade varit ute och sagt det, att vi ska värva en landslagsman varje år.
Ja.
Och då var det ju då om det var en rysk eller svensk, men du öppnade för att det kunde vara fler nationaliteter. Är det då den här, är det den här som är värvningen som fyller kvoten landslagsman?
Kan vara.
Han är inkvoterad, den gode Gillgren där.
Ja, precis.
Nej, men...
skämt åsider.
Precis, för att komma till spelaren som sådant så
är det ju... Känner vi inte till honom.
Nej, men det är ju pinsamt nog där också. Man vet för lite om Elias där, och som alltid svårt att säga liksom klivet upp från juniorspel till att kliva upp i elitserien och till ett utav topplagen med i elitserien. Det blir ju ett kliv för han, och sen är också frågan då hur mycket speltid han kommer att få. Hade Malmqvist svårt att spela sig till en plats i det där försvaret, så får vi anta att Gillgren har minst lika jobbig uppförsbacke där.
Troligtvis.
Ja.
Men desto lättare att motivera sig då han är i den åldern, att han i princip kunde varit Malmqvists son eller någonting. Jag vet inte.
Något i den stilen.
Ja.
Och väldigt tidig på det, så att säga.
Ja.
Så är det med det.
Ja, så är det.
Nej, men jag tänkte att vi kan väl, innan vi hoppar ut och blickar utanför 05-10-området där, så kan vi väl bara ta och summera ihop lite. Vi har pratat om de som har lämnat, vi har pratat om de som har kommit in. Kontentan utav det hela, vad blir känslan? Har vi på pappret ett starkare lag än för kommande säsong eller har vi ett svagare?
Likvärdigt skulle jag säga. Ja. Däremot tror jag att vi hade ju den här, ja nu kommer vi tangera Vänersborg i alla fall där, men efter, efter händelserna i Vänersborg.
Så, försöker du, för utan att nämna det?
Och ja, ungefär så. Ja. The one we don't speak of. Mm. Efter händelserna i Vänersborg så hade vi ju sms-kontakt du och jag och du sa att du var lite avundsjuk. Sparris sa idag till Bandypuls att han var lite avundsjuk. Mm. Personligen tror jag inte på honom. Jag tror att han känner som jag. Han är inte, jag är inte det minsta avundsjuk. Jag tycker det är jätteskönt att kunna sitta lugnt i båten och bara titta på när alla andra lag hetsar som vi gjorde för några säsonger sedan och har gjort alldeles för mycket. Kontinuitet. Ja, det är, det känns bara så rätt just nu att alltså jag är helt övertygad om att Villa kommer vara ännu bättre nästa säsong. Och vi har liksom kan unna oss lyxen att inte behöva spela in en massa nya nyckelspelare som dessutom har alldeles för stora egon och ja. Jag tycker det känns asgött.
Vad får du att tro att Sparris tycker precis som du?
Därför att han är en klok man.
Ja, det var så det var. Det var så det var. Ja, jo, nej men när vi inledde den här podden så pratade vi om att det har inte funnits så mycket att hetsa upp sig kring eller att läsa om på så sätt. Det, och som vi konstaterar här nu precis att vi, det är liksom inga spetsspelare vi värvar utan det är ja, habila spelare, komplementspelare som kommer ja, leva upp till sina förväntningar och den rollen de får, men det är inget som är som vi ser lite längre västerut bortåt Vänersborgstrakten nu då.
Nej.
Men det som jag kan känna då, det är ju som sagt frågetecknet kring högerhalven. På alla andra positioner så känns det väldigt gjutet och vi har skapat eller se till att få bättre alternativ offensivt också. Det finns en konkurrenssituation. Men det enda som återstår det är ju den här högerhalvspositionen då. Det kan bli hur bra som helst om Elvegran kommer in och bara får en sån raketutveckling och kliver in i den här rollen. Mm. Men samtidigt, det är ju svårt att sitta här nu. Det som känns på förhand som sagt, det är ju frågetecknet på den positionen som gör det lite.
Ja. Jag är helt övertygad om att det kommer att lösa sig och det behöver heller inte nödvändigtvis vara så att lösningen redan finns i laget.
Sitter du och hintar grejer här just nu? Det är vad du gör.
Nej, jag bara lämnar en dörr öppen, en dörr som du försökte stänga förut, men jag vill öppna den lite till.
Ja. Du vill mena att vi inte är riktigt klara?
Inte nödvändigtvis.
Nej. Och så ser du sådär lite lurig ut. Det är härligt. Och så kommer du undan med att säga A men inte B. Det var ju, ja.
Det här är ju ett väldigt litet A skulle jag säga.
Ja. Ja, vi lämnar den gemenen där då. Och sen så går vi vidare i så fall. Nu kan vi väl i så fall ta och prata Vänersborg då. Så slipper vi tassa runt ämnet.
Mm.
Ja, bandybomb. Vad har vi? Vilken rubrik ska vi sätta på det?
Ja, det är ju definitivt mer bomb än bröderna Mäte i alla fall. Det är ju imponerande alltså att man lyckas knyta till sig tre. Jag räknar rätt nu va? Ja, tre.
Mm.
Ja.
Det är rätt.
Tre riktigt, riktigt stabila ryska spelare. Det är ju, ja. Men, det är faktiskt häpnadsväckande.
Ja, men tre stycken som du säger. Det är ju tre klassvärvningar i form av de här, den rysstrion Lomanov, Ivanov och Bulatov.
Ja.
Blev det rätt? Ja, Bulatov. Så.
Ja.
Härligt.
Ja. Det blir rätt, ja.
Mm. Jag var lite osäker där på sista.
Ja, det borde vara olagligt att värva tre ryssar. Det går ju inte att liksom, uttala deras namn ens.
Men det pratas ju om att det här är bra för svensk bandy.
Ja.
Det kan liknas lite vid när de som är fotbollsintresserade och så här, Malmö FF går till Champions League. Det här är bra för svensk fotboll, säger man. Är det bra för svensk bandy att de kommer? Känner du samma sak? Eller är det, du sa att du inte var avundsjuk förut, men...
Nej, det är jag definitivt inte. Men däremot så tycker jag att det ökar ju intresset i området, i Västsverige. Alltså, det är väl... Hur bättre ersätta IFK Kungälv än med tre ryssar?
Jag tänkte precis säga det. Att Kungälv ut, tre ryssar in.
Ja. Banden är mest levande. Helt klart. Ja, jag tycker det är helt klart ett uppåt-tjack. Ja. Nej, men det är klart att jag vet, bra för svensk bandy, det vet jag inte. Men alltså... Det är klart att man vill ha så många bra spelare som möjligt i elitserien. Det är väl inget... Så ska det vara, naturligtvis. Mm. Sen är det väl liksom... Ja, lite halvtrist att...
De går till Vänersborg.
Att de går till Vänersborg, ja. De får gärna gå till Vänersborg för min del. Det spelar ingen större roll. Jag tror ju ärligt talat inte att det kommer... Alltså, Vänersborg är ingen finalkandidat på grund av det här, liksom. Det är inte i mina ögon. Definitivt inte. Men, alltså... De kommer ta några kliv och liksom... Kanske semifinal. Definitivt att de kan ta några matcher i en kvartsfinal, liksom. Men de har ändå en del omsättning i laget nu också. Tappat Fagerström och Röing och ska spela ihop ett helt nytt försvar. Så att jag... Ja, det som talar till deras fördel är ju att det är Stefan Karlsson som ska pussla ihop alltihop. Och de kunde inte haft en bättre snubbe vid rodret i ett sånt här läge. Men jag tror fortfarande inte att det kommer att innebära så jättemycket liksom, framgång, givetvis. Inte första säsongen i alla fall. Mm. Men utan det är ju hypen i så fall som är själva grejen. Och det är, ja, hype. Om hypen ökar i Vänersborg och de känner att de blir bättre, och som Sparri sa idag, att det är ju kul att kunna få lite motstånd i derbyn framöver. Mm. Så det är väl positivt.
Mm.
Ja, men... För det är ju faktum är ju ändå, i hemmamatchen mot Vänersborg den här säsongen var rolig en halvlek, och sen åkte ju Villa på en skridsko och vann ändå hur lätt som helst. Så, ja.
Ja, så lär det inte se ut i år i alla fall.
Nej.
Men jag kommer ju att tänka lite på att det ser ut lite som i Bollnäs. Eller jag får lite Bollnäs-vibbar när de plockar in Berlin och Helmers. Och sen så är det två stjärnspelare i det fallet. Och så, hur mycket kan det göra? Ja, men det är två individer. Hur mycket kan det betyda för laget? De ska ändå få ihop sitt spel. De kom ju till en semifinal här och lyckas rodda ihop det. Och kan Vänersborg ta sig till en semifinal, så är det ett enormt kliv för dem.
Ja, definitivt.
Mm. Ja, frågan är hur långt det räcker, men det känns som att med de spetsspelarna de får in ändå, så det är ju frågan. De var i en kvartsfinal här nu i år. Och i den här sporten så känns det som att spetskvalitet, de allra bästa alltså lirare kan ha en sån innebörd ändå. Så att jag tror ju att de kommer ju vara med i kampen om semifinalplatserna och kanske till och med ta sig dit. Men sen så kan jag hålla med dig om att de ska vinna SM-guld. Det klivet känns lite för långt. Då hade de fått värva hela ryska landslaget i så fall.
Jo, absolut.
Men jag är i alla fall lite avundsjuk. Det kryper jag ju till korset och erkänner det här, va.
Mm.
Det är inte för att jag vet om vi behöver det i Lidköping på det sättet, men det är ju alltid kul med den hypen som blir kring såna här grejer och vad det kan innebära. Alltså det innebär ju väldigt mycket för Vänersborg i det här läget. för hela föreningen vad gäller sponsorer i övrigt, även om det kanske är just en sponsor i det här fallet som kliver in med salladspengarna rätt ordentligt här. Men det lär ju även få följdeffekter och vara bra långsiktigt för dem, även om de här ryssarna inte är här mer än kanske en, två säsonger. Det blir ju en injektion för dem.
Ja, definitivt.
Så kom ihåg det nästa gång du går in i en ICA-butik och plockar plocksallad från Piccadilly. Det var det som finansierade Lomanov till Vänersborg.
Jag har aldrig plockat den typen av sallad och lär inte göra det i fortsättningen.
Nej, du är en sann villavän.
Ja.
Ja, härligt.
Definitivt.
Ja, om vi släpper Vänersborg då. Bollnäs får in Patrik Nilsson. Har de lagt klart sitt pussel?
Nej, det kan de gärna få tro, men det tror inte jag. De behöver fler pusselbitar om det ska bli bättre än vad det blev den här säsongen. De får lite bättre spets, men jag vet inte hur mycket mer bredd man liksom. Vad heter han? Oskar Wikblad? Nej, vad heter han nu då? Nu blir det så här patet. Marcus Wikman, heter han så?
Ja.
Han som inte fick nytt kontrakt.
Ja, precis.
Så att, och så får de Patrik Nilsson in istället. Och det är ju ett uppsving naturligtvis. Men vi pratar ändå om en spelare som har definitivt sett sina bästa dagar. Och faktiskt till och med inte ens var startspelare i Sandviken under den gångna säsongen, under en period. Så Patrik Nilsson är självklart en bra spelare, men...
Du har ju redan dömt ut Patrik Nilsson tidigare. Att hans karriär är över. Eller inte över, men att hans tid som stjärna är förbi.
Ja, det är kanske möjligtvis att han kan få en liten sån här... Gå lite på övertid nu då, när han får byta klubb till Bollnäs. Och ta en lite större roll än vad han hade i SAIK. Mm. Men jag är tveksam till att... De pratar ju om SM-guld de är, liksom. Nu är det guld som gäller, sa de vid presskonferensen. Och ja... Jag tror helt ärligt att Västerås och Villa är de stora vinnarna i den här silly season omgången ändå, trots för de har suttit lugnt i båten och de var de två bästa lagen under den gångna säsongen, och jag tror att de kommer bli bättre nästa säsong båda två.
Ja, men på tal om VS, ska den sitta still i båten inställning, det blir det vinnande konceptet helt enkelt.
Ja, jag tror det.
Men vi måste ändå benämna SAIK också, när vi ändå varit inne på ryssar och så. Blir SAIK lika bra som han ryssallans efternamn är att uttala, eller?
Jag tror att SAIK, det som talar emot SAIK, det är ju att de har nya tränare som kommer utifrån för första gången sedan Sundsvall brann i princip. Och det som är risken för dem, det är ju ifall de ska avvika för mycket från den gamla hedliga SAIK-modellen som de har jobbat efter sedan Sundsvall brann. Det kommer bli en balansgång för dem om de ska liksom ändra på för mycket, eller liksom, ja, jag tror då ska de göra det, då kan det bli knöligt för dem. Men jag ser väl SAIK som det största, ja, det lag som har störst chans att peta undan Villa och Västerås från topp två.
Ja, för utifrån det, så från de SAIK-matcherna jag såg i fjol och har förstått det, så var väl deras försvarsspel det som var lite akilleshälen i fjol, att man var ovant att se SAIK-försvaret bjuda på så mycket misstag att man gav bort rätt mycket mål, att man hade problem med försvarsspelet. Och det är ju inte det är ju en laginsats det också i och för sig då, och då kan ju ryssen göra sitt, men försvaret är väl såvitt jag vet intakt i alla fall.
Ja.
Det kan ju kanske Brodén och kompani ha lösningen på också, som är befintlig trupp. Men det är ju inte så att här är problemet och här värvar vi en spelare. Utifrån det jag har sett i alla fall.
Nej.
Och sen så ska han ju vara fruktansvärt bra dock, den här ryssen med. Va? Så att
det är han garanterat. Ja. Så, ja. Nej, SAIK kommer bli farliga. Det tror jag.
Jag spelar in på den här.
Nu försvann mikrofonen ifrån dig.
Ja, typ så. Ja. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Det laggar för att jag använder för mycket av det trådlösa nätverket. Ja. Så hon kan inte se på Game of Thrones.
Ah, ja.
Mm. Ja. Ja, för vi kallar det här slutet, va?
Ja, det börjar väl bli tid för att avrunda här i alla fall. Jag tror vi gör som sådant. Så att din blivande fru här kan få se Game of Thrones. Det känns dumt och så här nu när det ändå är så pass färskt att det skulle bli stökigt på grund av Villapodden.
Mm.
Och på grund av taskig bandbredd. Det är typiskt dåligt.
Typiskt dumt.
Ja. Utav alla Runaway Brides så är 15% ett följd av dålig bandbredd. Det är helt vetenskapligt. Jag har belägg för det.
Ja, okej. Okay. Ja. Den studien får du gärna visa mig.
Ja. Ja. Nu har den här podden nått sitt bottennapp. Och med det så tror jag att vi tar och avrundar Villapodden, det här avsnittet. Och så tar vi en sån där god paus över sommaren. Och sen så hörs vi kanske här framåt hösten igen.
Inte omöjligt.
Nej, skönt. Nej. Det finns hopp. Ja. Med det så önskar jag dig en trevlig sommar, David. Så hörs vi.
Det är samma.
Hej, hej.
Hej.